det här att skriva en kompilator, är inte det bara en sån här dröm man har? Det är ungefär som vissa har att man ska jag vet det, reparera eller renovera en gammal bil.
Ja, det har jag också.
Okej, välkomna till ett nytt avsnitt av MSDN Radio för vecka 11 och vecka 12. Med mig Dag König, Developer Tool Specialist, Johan Lindfors, Technical Evangelist Manager och Robert Folkesson, assistent. Eller Developer Evangelist.
Eller vad det var han höll på med.
Idag tänkte vi faktiskt att vi skulle prata väldigt mycket om kod. Och det kanske låter lite roligt, för vi pratar väl alltid om kod. Men nu ska vi tänka att vi skulle gå ner lite djupare och titta på hur man skriver bra kod som inte luktar illa. Hur känns det, grabbar?
Jag tycker det känns jättespännande. Det, ja. Jag tycker det är ett ämne som har fått allt mera uppmärksamhet den senaste tiden också, så det känns väl alldeles aktuellt.
Men varför har fått uppmärksamhet?
Jag känner nästan att jag är överkvalificerad i ämnet eftersom jag har skrivit så oerhört mycket kaskon genom åren. Min erfarenhet är...
Ja, vad bra, du där, alla praktiska exempel. Ja.
Okej, vad bra då. Verkligen.
Nej, men är det inte så att det poppar upp ganska mycket nya språk hela tiden också? Som är antingen nischade för att göra något specifikt, som är DSL som jag pratade om förut också. Eller generiska, eller ska användas till de flesta olika saker. Och fokuset blir väldigt mycket på kod. Alltså, du väljer ett nytt språk efter hur elegant du kan skriva kod i det. Inte exakt vad det kan göra egentligen.
För nu, men det här är ju en hel diskussion vi kan hålla på i ett helt dygn med det här. Men måste vi ha nya språk, och skriver man verkligen snyggare kod i vissa? Och, vilket är det sämsta språket man skriver sämst snygg kod i?
En annan intressant diskussion, det är ju det här keep it stupid simple och less is more kontra keep ramverk simple, och overengineering diskussionen. Alltså när har man nått en gräns där det är rätt läge ut abstraktion och man faktiskt inte behöver lägga på ett till abstraherande lager eller ett till ramverk? Eller när ur förvaltningssyfte till exempel, hur lätt är det att sätta in andra i koden? Mm. När har man kommit till rätt grad av flexibilitet? Behöver precis allting vara dynamiskt eller ökar det bara komplexiteten?
Och finns det någon sanning i det här med vad som är skönt? Alltså skönheten sitter i betraktarens öga. Är det här lite också med hur man skriver snygg kod?
Säkert. Jag var på en presentation på Jiao om writing beautiful code. Alltså beautiful code till och med. Och han tog väldigt mycket om det här med att skönheten sitter i betraktarens öga. Och hur mycket historik som ligger bakom det också, estetik och alla de här sakerna. Det som var rätt kul, det var att de exempel som man visade, som alla våra skrivna i samma språk egentligen, det var ganska tydligt att om du är duktig på att programmera och duktig på att också kunna språket, så kan du skriva väldigt snygg kod. Samtidigt måste man, precis som du säger, vara det måste vara lätt att kunna förstå, vilket är en av sakerna, att om den är snygg då. Så att just att vara snygg finns i olika mätetal på nästan till och med. Om den är enkel att förstå, om den är lätt att förvalta och allt det där. Och det tycker jag är så intressant när vi tittar på workflow exempelvis. Workflow syftar lite till att inte skriva kod, utan istället höja abstraktionen igen och göra programmeringen tillgänglig för beslutsfattarna, ska vi kalla det för det.
Samma sak som COBOL ungefär.
Där åtminstone har en process eller ett beslutsträd som är väldigt enkelt att förstå. Men när man börjar titta på de här processerna efter ett tag och märker att de kan bli ganska komplexa också. Det är inte mycket lättare att förstå sig på dem egentligen än vad det kan vara att se en A4-sida kod eller vad det nu kan vara för någonting som förklarar precis vad det gör.
Plus att ett ramverk sätter ju alltid sina egna begränsningar och ger en ramar som man måste hålla sig inom och sina egna best practices som man måste följa för att göra det skalbart, få till prestandan och så vidare. Så att man kanske gör saker på sätt som man möjligtvis inte riktigt skulle ha gjort om man hade skrivit det helt själv. Mm. Det är samma sak med BizTalk till exempel. Mm. Det är också, jag menar, på ytan så är det någonting grafiskt, men det kräver fortfarande extremt djupt tekniskt kunnande för att vara duktig på BizTalk. Men sen kan man visualisera det med orchestration-modeller.
Men innan vi fortsätter så tänkte vi att vi skulle spela upp en intervju här med Patrik Lövendal som jobbar på Cornerstone, där han och jag för ett par veckor sedan pratade lite om just designprinciper, där bland annat det här som vi diskuterar kommer upp. Så att vi rullar den intervju nu på en gång. Med mig har jag Patrik Lövendal från Cornerstone, och Patrik och jag och Fredrik och Joakim, Fredrik Normén och Joakim Sundén var och hade en föreläsningsserie i Göteborg och Stockholm som heter Pimp My Code för ett par veckor sedan. Och där diskuterade bland annat Patrik ett mycket uppskattat föredrag om, ja, om designprinciper och hur man bygger kod, bara inte för att funka första gången när man liksom bygger det för första leverans, utan för att leverera det senare. Så att, och med mig har jag Patrik här på över Skype, så jag tänkte vi skulle prata lite om det. Vad egentligen är det du säger med den här presentationen och också en tidningsartikel du har skrivit i Computer Sweden?
Alltså, hela idén med att spotta ur sig kod, det är ju ganska enkelt egentligen att skriva, och det finns väldigt, väldigt många utvecklare som är lösningsorienterade och faktiskt löser de problem som de ställs inför. Det som man kanske gör lite för mycket, det är att man fokuserar bara på att lösa problemet för stunden, och man tittar inte så där överdrivet mycket på att faktiskt lösa problemet och kunna underhålla lösningen. Det händer väldigt ofta. Man ser väldigt mycket lösningar som kanske är klumpiga, där det är väldigt mycket kod, repetitiv kod, och har svårt att utöka, förändra. Gör vad den ska, ingen snack om saken, men det kanske inte är det lättaste 1-2 år senare att faktiskt kunna göra förändringen.
Mm. Men det jag tänker på, en sak som jag tänker där, det är, man pratar ju om här keep it simple. Ibland blir det så att rätta mig var fel, att när man gör, om man tänker för långt fram att eventuellt ska jag behöva göra det, eventuellt ska jag behöva göra det, så gör man också en mer avancerad lösning som man sen inte har nytta av.
Ja, det är också helt rätt. Alltså, det, när jag pratar om att man ska försöka skriva kod underhållsvänligt som möjligt, så pratar jag inte om att lusa ner med en massa mönster och lager och en massa sådana saker i onödan. Däremot så måste man försöka se att när det var en enkel lösning, typ exempel, i det här läget så var det jättelätt och enkelt och överskådligt, man gör en simpel select case-sats. Men så fort man upptäcker att den här select case-satsen börjar bli lite komplicerad, då är det dags att skriva om den. Då är det dags att göra om den, använda befintliga principer, använda befintlig refactoring-kunskap för att göra om så att vi faktiskt kan fortsätta underhålla den, så vi inte får den här stora, tunga switchade if-satsen som ingen förstår och ingen kan läsa.
Jag tycker det är spännande att du säger det här med inte överlusa programmet med massor med mönster. Jag vet ju att du är en expert på mönster, och jag är inte lika stor expert på mönster, så det är roligt att du säger det. Menar du att man ska inte, ja, vad menar du egentligen med det? Ska man inte tänka på mönster hela tiden, eller är det bara viktiga mönster vissa mönster man ska tänka på?
Ja, alltså, jag tycker ju så här att man bör lära sig så mycket mönster man kan, och man bör lära sig att identifiera när mönster är bra, och vad mönstren faktiskt är till för och vilken lösning som de faktiskt har. Men bara för att du kan ett mönster, och för att ett mönster kanske passar i just det läget som du är nu, så behöver inte det vara det du faktiskt behöver eller det som är bäst för dig. Utan ett mönster för mig, det är helt enkelt när jag står inför ett problem. Problemet löses inte med den kod jag har. Vad har jag för andra alternativ? Och där tar jag till mönster i en ganska stor utsträckning då.
En fråga här till dig då. Det är, ibland så man bara tutar på i gammal vanlig hederlig stil som man har lärt sig, så kanske har jobbat i 10 år med. Ibland är det svårt att se att här kanske borde det vara ett annat mönster. Har du några tips och idéer hur man ska liksom upptäcka att här kanske det är någonting som det finns en bättre lösning på, att man kan börja söka efter mönster och så skulle kunna lösa det istället?
Varje gång man kommer till ett läge där man upptäcker att man kopierar kod, så är det illa ute. Så är det. Och varje gång man kommer till ett läge där man upptäcker att den här koden förstår jag inte, jag måste nog sätta mig ner och fundera och reda ut den här koden, börja debugga koden, och man sätter point för att börja stiga igenom koden. Och liksom, här är det, jag förstår inte. Eller varje gång man upptäcker den här utökningen och förändringen som jag håller på att göra, den blir väldigt, väldigt komplex. Det var ju bara en liten enkel grej jag skulle göra, men det blir väldigt komplext att göra ändringen. Det påverkar väldigt mycket. Det är alla tre väldigt, väldigt viktiga eller väldigt intressanta lägen där nu kanske man ska börja titta på vilket mönster jag kan lösa problemet. Och hur, om jag hade följt vilken princip, hur hade det här då kunnat liksom bli lättare för mig egentligen?
Och då, jag kan tänka mig det måste också vara om man plötsligt märker att exempel metoden man skriver är längre än en skärmsida, så är väl det också en varningstecken exempelvis.
Ja, Fredrik sa ju det på Pimp My Code att Robert C. Martin, hans nya bok Clean Code, han säger att metoder har två regler. Och de här två reglerna, de handlar helt enkelt om första regeln är att en metod ska vara liten. Och regel nummer två är en metod ska vara mindre än så. Alltså med referens till regel nummer ett då. Så att jag tror att det man behöver, kanske inte som utvecklare som sitter och knackar kod varje dag, man kanske behöver lära sig lite av de här principerna och se några av de här reglerna för att kunna identifiera de problem som kan uppstå. Och det är till exempel det som jag pratade om solid, väldigt viktigt verktyg för att då identifiera när man ser att här kan vi få ett problem. En annan sak som jag kan titta väldigt mycket på och försöka lära sig är det som kallas code smells. Alltså luktande kod.
Om man lär sig identifiera.
Luktande kod betyder helt enkelt att man har, eller code smells betyder att man har ett antal problem som ett par kända problem med kod. Alltså som man vet kan uppstå när man skriver kod. Bland annat Martin Fowler har skrivit om det i sin bok Refactoring. Ett typexempel kan vara ett fel som heter opacity, som betyder att koden är svårläst. Eller en annan som är needless complexity, så att koden är mer komplex än vad den behöver vara. Eller en tredje som är fragility, det vill säga om du gör en förändring på vänster sida i koden så kommer höger sida gå sönder och du har inget sätt att verifiera det. Så att det finns ett antal sådana redan kända principer, redan kända så kallade code smells, som förklarar när du har skrivit kod på det här sättet, då uppstår till exempel fragility. Och när du skriver kod på det här sättet, då uppstår till exempel opacity. Och lär man sig de grundläggande principerna och de grundläggande reglerna, så blir det mycket snabbare att identifiera när man har problem med koden och mycket snabbare att identifiera när man faktiskt kan tänkas behöva skriva och använda sig av mönster.
Det är jätteintressant. Finns det någonstans en sajt med bara de här grundläggande reglerna? För att ibland tycker jag sådana här mönstersajter, de är väldigt pratiga.
Ja, det finns säkert. Jag känner inte till någon på rak arm sådär. Jag tittar väldigt mycket på Uncle Bob. Det är Robert C. Martins sajt då. Och där har han ju beskrivit de principerna som jag tycker är de fem grundläggande som man ska lära sig först. Och det är de här solid. Single responsibility, open close, list of substitution, interface segregation och dependency inversion. Så det blir solid fem stycken. Det är de fem grundläggande. När man har lärt sig dem så kan man bara titta vidare. Och de fem, de kapslar in väldigt många av de codesmells som Martin Fowler skriver om i sin bok.
Utifrån din erfarenhet, du har ju tittat in i mycket kod och sånt och skrivit själv. Vad tycker du är de vanligaste felen är då när du ser i kod som gör att den inte är underhållsvänlig? Har du några mer exempel än det här case-satsen?
Alltså du har ju den typiska exemplen som med problem som man tröter på. Det är ju folk som skriver alldeles för långa metoder med variabler som heter i och heter j och heter k och allt annat möjligt som gör att det i princip omöjligt att faktiskt förstå funktionen. En annan grej som jag tycker jag ser ofta som folk tror är bra, det är att de kommenterar koden och skriver långa uppsatser i koden med gröna kommentarer, vilket gör att koden försvinner. Det blir helt omöjligt att se vad koden är, för det är en massa gröna kommentarer och det är inte det kommentarerna som är det intressanta utan koden egentligen.
Menar du, är du av den anledningen att säga att man inte ska ha kod överhuvudtaget kommentarer utan koden i sig är kommentar, eller kan man ha lite kommentar?
Jag hänger nog i den skolan att om du har en kommentar då har du inte skrivit koden riktigt tillräckligt tydligt, utan då kommentaren tycker jag är lite som ett lapptäcke på någonting som är trasigt faktiskt. Och ser man kod som är väldigt mycket kommenterad, då kan man nästan garantera att det är ja, att den är lusig, alltså den är dålig, man behöver göra förändringar i den, nästan garanterat. En annan sak som jag ser också som många gör ofta, det är att man gärna kopierar kod. Man tar en kod och kopierar den och stoppar in den. Och även om man tror att man inte kopierar, så det man gör är att man skriver samma algoritm nästan likadan. Och så skriver man den igen nästan likadan. Och sen så gör man en if-sats som har två else-satser som är nästan likadan om man ändrar lite grann i dem bara. Och det här skapar mycket mer kod att underhålla än vad som är nödvändigt.
Mm. Och där kommer vi in också lite på verktyg. Jag vet att det finns sådana verktyg som bland annat kan analysera om man duplicerar kod. Och sen har vi ju kodanalysverktyg och sånt. Jag vet inte, har du någon erfarenhet av de verktygen eller jobbar du utan verktyg?
Nej, Microsoft har ju i Visual Studio 2008 nu har de ju ett verktyg som heter Codemetrics, va?
Precis. Det är bäst.
Mm. Och innan Codemetrics ger mig en bra indikation nu på ungefär vilka problem jag har. Ganska tydligt så ser man fort om man har problem med koden. Men det som jag använt innan som är lite mer komplicerat och som inte är lika öppet och gratis då, eller inkluderat, det är något som heter Ndepend. Ndepend tittar väldigt, väldigt, väldigt mycket på kod ur alla perspektiv. Vi har inte bara med själva, alltså om det är en if-sats eller det är cykel någonstans, utan den tittar också på hur har jag det med relationerna mellan olika moduler. För en sak, en ytterligare ett problem som man kan upptäcka, det är den här, jag vet inte om du känner till den dagen, den här klassen eller modulen som alla har ett beroende till.
Jo, den är väldigt vanlig.
Den där centrala klassen som ingen vågar ändra i för alla använder den. Det är ett klassiskt problem som gör att du får det som kallas då fragility code. Du kan inte ändra någonstans för att det går sönder. Och sånt kan till exempel Ndepend väldigt tydligt upptäcka. Att du har liksom den här klassen i mitten som alla använder. Och då har man ett problem som man behöver lösa. Något som också i Visual Studio 2010, va, kommer med den nya klassdesignen, där man kan få se en dependency-karta och se ganska tydligt över vilka klasser som har dependency till vad, så att jag förstått det.
Ja, vi har en arkitekturdesign eller en arkitekturkodanalys.
Jag såg den på PDC:n och den var riktigt snygg faktiskt, måste jag säga.
Du, avslutningsvis Patrik, har du någon, det är jättespännande det här och det finns oerhört mycket att läsa om det här, både på webben, du pratar om Uncle Bob och du har pratat, finns det någon bok som du skulle rekommendera om man vill verkligen liksom försöka att lära sig att skriva bättre underhållsvänlig kod?
Det finns tre, Dag. Det här är tre. Så här är det. Det finns ingen en enda bok, utan det finns ett par böcker som allihopa på något sätt försöker presentera de här begreppen. Och Onkel Bobby är en av de största förespråkarna, och han har en bok som heter Clean Code, som han precis släppte. Och Clean Code pratar bara om hur man skriver liksom riktigt bra kod och vilka principer man måste följa för att skriva den här riktigt bra koden. Så den tycker jag att man ska plocka upp. Och sen har ju Martin Fowler sin Refactor-bok som också är väldigt viktig. Och det är en bok som pratar mycket om de här code smells och hur man identifierar code smells och framförallt hur man skriver om koden, alltså hur du fakturerar om koden ifrån din codesmäll till mer underhållsvänlig och bättre kod. Det är nog två hetaste tippen, sen finns det ett gäng böcker till. Då.
Du sa tre faktiskt, nu får du säga det också.
Ja, den tredje är Refactoring Two Patterns, som är en fortsättning på Martin Fowlers Refactoring-bok. Och den handlar bara om hur man liksom förflyttar sig till olika mönster och varför. Och hur man förflyttar sig från mönster också, inte bara till, utan även från mönster. När man till exempel upptäcker att mönstret var för komplext eller när man vill göra något annat med det, så finns det ett helt del tips där på hur man gör. Mm.
Tack så mycket Patrik.
Tack Dag.
Ja, jag ber först om ursäkt för den dåliga Skype-intervju. Jag vet inte om det var Skype eller internet som var halvt nere eller om det var min dator som svappade väldigt mycket med andra saker.
Jag tror att Patrik sitter på ett modem någonstans
i Norrbotten.
Nej, nu.
Men man bor ju utanför Stockholm.
Ja, det är väl i Mörby. Ja, precis.
Till och med jag bor längre norrut.
Jo, förlåt. Förlåt Patrik. Förlåt alla norrbottningar.
Ja, han har rätt i allt han säger, tycker jag. Jättebra intervju. Det är kul att höra den också. Vi reflekterar lite också samtidigt som vi lyssnar på den här. Det är lätt att läsa böcker och lätt att ta till sin information. Det svåra är ju att applicera och ändra sitt beteende och faktiskt att använda det också. Så det är någonting som jag själv försöker förändra mig. Det här är någonting som vi generellt behöver göra som representanter för Microsoft också. Vi vet ju att när vi är ute och pratar om kod och vi pratar om demonstrerar nya typer av lösningar och tekniker och sånt där, så måste vi oftare faktiskt börja visa på riktiga lösningar, visa på riktigt bra exempel på hur man ska använda tekniken istället för att kanske bara göra Hello World-applikationer som lyfter upp en detalj eller någonting. Vi vet och märker att fler och fler gör som vi gör och inte som vi säger, om man ska säga så. Och det är lite allmän barnuppfostran. Barn gör som vi gör, inte som vi säger.
Men jag tänker också på till mig går det här ändå längre bak. Det är, vad handlar mitt yrke om? Reflekterar du mitt yrke? Låt mig förklara det. Ibland så känner man sig som en maskin. Man liksom sprutar ut kod och sånt. Men ibland är det när man har någon form av flow eller någonting, så känner man sig kanske mer som en konstnär. En författare eller en målare och sånt. Och man har sitt verktyg och måla någonting, skapa något som inte existerar. Och i det så att skriva, jag tänker på en författare sitter säkert väldigt mycket och tittar över sin text och ändrar och förfinar och byter ut adjektiv och sånt. Och egentligen skulle jag ofta...
Korta ner meningar.
Ja.
Det är typiskt någonting som man gör när man skriver en text för att den ska bli så bra som möjligt. Och det är ju lite samma sak.
Men där skiljer sig ganska markant, kan jag tycka, ibland. För att en programmerare bygger ju egentligen, skriver kanske inte kod som någon ska läsa, utan skriver en kod som ska kompilera och fungera. Medan en konstnär gör någonting som andra ska betrakta i sin originalitet. Liksom.
Fast det där kan jag invända emot. Därför att man borde hela tiden tänka att det där ska någon läsa. Och det är därför som parprogrammering faktiskt har visat sig fungera så bra.
Och jag håller med, det var det jag hoppades att någon skulle kommentera. Ja, men vi borde faktiskt tänka lite mer konstnärligt. Det finns massor av aspekter som jag tror att skulle kunna underlätta och bli bättre av att vi faktiskt skriver kod som förväntas läsas av någon annan. Exempelvis vid kodgranskningar. Inte bara för snygg kod, utan säkerhetsutmaningar exempelvis, som kan uppstå i kod. Att om vi också förväntar oss att koden faktiskt kommer att bli granskad av en annan person, så kommer vi att lägga ner mer tid, till och med tror jag, på den. Att göra den rätt från början.
Ja, men det är också det, precis som du säger, att förkorta meningar och så. Jag tänker också det, ibland så kan vi låsa oss och säga, nu ska vi skriva jättevacker kod, nu ska vi använda alla mönster och alla mönster är så konstiga och det finns 2 miljoner mönster och jag känner mig så här, jag kan inte börja där. Men snarare det som jag upptäckt att folk pratar om, det är att skriv koden så den funkar och sen gå in och titta, gör den snyggare, se om du kan hitta något mönster och sånt. Att vi vågar göra den, att vi inte liksom låser oss direkt, men nu som Hemingway sa, att det värsta var när han började skriva en bok, det var den här tomma A4-sidan. Han fick så här skrivkamp, så han började skriva någonting. Och så kom det igång. Mm. Och lite är det väl så ibland också nu. Jag känner så ibland inför mönstret. Nu ska jag göra precis allting rätt. Mm. Och så sitter man hur länge som helst och aldrig kommer igång. Jag vet inte.
Jag håller med. Det finns massor där. Jag tittar själv på hur många olika, vi har pratat om det förut också, hur många olika demoapplikationer eller exempelapplikationer som vi skulle vilja bygga och visa liksom för andra hur man gör saker och ting. Problemet är att när jag ska göra det så vill jag göra det rätt. Jag vill att det ska vara rätt design, att fler skikt, att det ska använda de mönster som jag kan och sånt där. Problemet är att det blir aldrig klart. Jag kommer ju aldrig ut. Det blir aldrig någonting som kan visas i slutändan. Vilket egentligen antagligen också bara innebär att jag spenderar massa tid på saker som inte är användbart. Liksom. Och det är ju ganska sårbart. Så att jag håller fullständigt med om att vi kan förändra med beteendet på det här sättet, så kan man säkert bli både mer produktiv och säkert skriva bättre kod också i slutändan. Mm. En sak som också i Fowlers bok om Eller förlåt, i Eric Evans bok som handlar om domain-driven design, och det finns också refactoring med som en naturlig del. Och där tas det också upp om att just refactoring, en del av refactoring är ju att skriva kod som ska refactoras, eller refaktoreras som man ska kalla det för. Att det är inte liksom att den kan refaktoreras, utan den antagligen bör också det. Börja smått, eller börja litet, eller enkelt. Och sen så bryt ut det som är gemensamt för andra metoder och snygga till den. Det är därför TDD passar så bra in också i det avsnittet.
Mm. Så det där kan ju vara en utmaning i förvaltningssammanhang till exempel. Och jag tror det är väl Uncle Bob som säger att om man är inne i en metod och gör en ändring, då ska man alltid se till att också faktiskt städa sånt som man
koden
hittar.
Koden ska vara bättre.
Precis, den ska alltid vara bättre när man lämnar den. Mm. Lite grann det där när du har använt gemensamhetsutrymmet i fastigheten, då ska det vara mer välstädat än när det kom.
Mm.
Och det är ju en jättebra princip, men jag vet utav egen erfarenhet hur svårt det kan vara när man sitter med ett fast antal allokerade timmar för att göra någonting och verkligen ha möjlighet att tänka på de sakerna. Fast man vet att man bara skjuter upp problematiken till senare egentligen.
Mm.
Så det är en jättesvår utmaning, men det, viktigt.
Hur pragmatisk ska man egentligen vara? För att det här är ju mycket visioner och många har ju möjlighet att göra det, men jag är precis också i den situationen, eller har varit ofta, att man kan inte. Hur ska man hantera den frustrationen?
Jag tror att här finns det säkert mycket att vinna på just TDD, eller testdriven utveckling.
Mm.
Att ha test som verkligen visar på hur applikationen ska fungera. Och speciellt den metoden som du just nu är på väg att ändra i. Därför det ger ju dig en viss trygghet i att så länge de här testen fortsätter att fungera, så kommer också applikationen att fungera på samma sätt som den gjorde innan du gjorde förändringen. Den tryggheten är ju den du inte har när du inte har test som kan fallera också. Så att egentligen alltså börja skriva test som kommer att fallera innan du börjar göra förändringen och sedan förändra och hålla på. Det är väl så egentligen man skulle vilja att det här fungerar.
Mm.
Och där måste jag återigen ta upp någonting som vi har pratat om förut. Jag tror att i förvaltningsavseenden och sånt där, hur mycket fördelar vissa företag kommer kunna ha utav PEX.
Ja.
Som vi pratade om förut.
Absolut.
Alltså använda, PEX är alltså verktyg som research håller på att ta fram för att automatisera, ska säga, code coverage med test. Kunna generera testprojekt och testkod för redan befintlig kod. Det här ligger ju helt utanför eller helt emot principen av testdriven utveckling egentligen, där man ska börja med testen och sedan skriva koden. Men i förvaltning kanske inte det finns. Och här tror jag att det här är ju klockrent för det här avseendet. Att kunna gå in i förvaltning och ändå våga göra förändringar därför du vet att testen fortsätter fungera.
Det som jag tycker dock är problem med kod som redan är skriven, det är att man har oftast inte skrivit koden så att det går att göra enhetstester på den. För man har inte ett arkitekturmönster med dependency injection och sånt så att det blir enskilda moduler. Allting hänger ihop väldigt. Det är en väldigt stor utmaning att få automatiska tester.
Absolut.
Mm.
Men om man börjar med något nytt eller har möjlighet, så skulle jag vara den absolut första rekommendationen att göra det
testbar.
Så att det går testbart.
Absolut.
Precis. Jag har fått tag på en artikel som jag tänkte vi skulle gå igenom som också ger lite, kanske lite andra typer av hjälp eller tips på hur man skulle göra bättre kod. Jag tänkte vi kunde gå igenom de 8 olika grejer. Jag tycker att vissa av de här är kanonbra och väldigt lätta att komma igång med. De säger i artikeln att det ska bara ta 6 minuter att göra de här grejerna. Det tror jag inte visserligen, men jag tänkte ändå vi skulle ta den här listan. Och den första punkten i listan är helt enkelt använd större font. Size, fontstorlek, typsnitt. Och då menar de att typ i Visual Studio, att man går in och använder större teckensnitt då för koden, det gör att man tvingar sig själv att skriva kortare metoder, för man ser ju mindre på skärmen. Och jag har ju gjort tvärtom, jag brukar ju ibland dra ner fontsizen för att få in mer på en skärmbild.
Jag kör ju med så här demo fontsize. Jaha, för jag oftast inte liksom ställer om den
rader,
från jag har, nej, man har 20 eller 22 eller 24 punkters storlek på fonterna. Och då har man ju det, för jag ställer oftast inte om den. Och när jag väl är inne och kodar någonting, då får jag ju det liksom automatiskt. Att jag får inte plats med så mycket.
Nej, jag håller med. Jag kör Lucida Console 14 eller Consolas 14 kör jag i Visual Studio på mitt kodfönster. Det gör jag också i och med att jag har en skärmupplösning på 1920 gånger 1280, tror jag kan vara det.
Jo, det är 1280.
Mm. Så tycker jag att det är lagom stort när jag programmerar i den upplösningen. Men när den sedan blåses upp i 1024-768 eller kanske 1280-1024, då blir det lagom för presentation. Mm. Så att det är en 14 punkter fungerar väldigt bra för mig, tycker jag. Jag har också provat med mindre 10 punkter och 12 punkter, men jag tycker faktiskt att det blir för lite. Det är kanske för att man börjar bli gammal också, så att ögonen är sämre. Men jag får sämre kontroll, tycker jag, över koden också. Jag tycker att...
Men grunden i alla fall är att ha egentligen kortare metoder. Så man får en bättre överblick.
Och det skulle ändra, med större typsnittsklasser leda till beteende som gör att du skriver kortare. Ja, kanske.
Mm. Nästa grej är... jag tar det på engelska för det är på engelska. För att make hard-coded strings look ugly. Det finns ju också möjligheten i Visual Studio att ändra hur strängar ska se ut. Det här har jag faktiskt använt förut, att man kan tala om att en sträng ska vara kanske gul bakgrund eller någonting sånt.
Ja, just det.
Och där är ju principen att man ska ju hårdkoda så lite som bara går. Mm. Allt ska ju vara i resursfiler eller på något annat sätt.
Mm.
Vad tycker ni om det?
Jag håller på att nysa. Bara jag hört
Jaha, du ser ut som att du tänker.
Hårdkoda saker. Ja, kanske. Jag har inte testat det själv. Mm. Men varför inte? Man kan ju prova. Se om det känns bra.
Jag brukar ju ha konststringar eller strängar som är konstanter och sånt där. Och dölja dem i regioner också för att inte de ska visas. Exempelvis om du använder av lösenord i vissa demoscener och sånt där. Så att det här kanske vore ännu tydligare. Ja, kanske.
Men visst är det ju, alltså, hårdkodade strängar är ju väldigt dumt, speciellt om det börjar bli så att vi ska översätta till ett annat språk. Eller något sånt. Mm. Om man då bara har hårdkodat massor så tar det väldigt lång tid. Så att jag tycker att principen är väldigt bra. Det är egentligen, tror jag, går tillbaka till han Code Complete, vad heter han? Steve McDonald. Va?
Mm.
Han säger att no magic strings, tror jag. Mm. Så att jag tycker att det är en bra princip. Tredje principen. Här blir det lite svårare. Jag vet inte riktigt om det hjälper. Men pick an obscure keyword and master it. Han menar att, vad jag förstår utifrån det här menar han.
Ska man bara välja ett så blir man, jag är yield MVP.
Ja, precis. Alltså, pratar om yield här? Mm-hmm. Jag kommer knappt ihåg vad det är.
Är inte det där? Det är
iteratorer.
Ja. Mm.
Ta det du nu då, Robert, du som är MVP på yield.
Johan!
yield används i iteratorer för att när du itererar igen med en samling sedan skicka ut respektive resultat i iteratorn. Så att det yield ger dig egentligen att den metoden som du går igenom egentligen behåller tillståndet tills den kommer in i nästa iteration. Så att du är tillbaka på samma position då inne i samlingen. Så, och på det sättet kan du alltså leverera ut. Så yield är som return, fast när du kommer tillbaka så fortsätter du på samma ställe där du var.
Men i alla fall, det som är bakom den här är ju ändå... Ja, nu har du fått jättemycket pluspoäng.
Du har ju läst på.
Ja, som alltid.
Jag har ju faktiskt gjort dragningar med Patrik om Jill. Så att.
Men bakom det här ligger ju ändå kanske intressant att vi ibland inte utnyttjar språken vi använder på ett bra sätt. Vi är så vana vid exempel att bara använda if istället för switch eller någonting sånt. Att vi inte vågar eller har tid att riktigt lära oss språket på ett bättre sätt. Mm. Och speciellt om vi tar C-sharp kanske, ja, VB.net också, så har det ju ändå kommit ett antal keywords. Inte så många, och det är jag jätteglad för att vi inte pumpar ut massor med keywords. Men ändå, det finns nya keywords som kanske underlättar. Jag tänker bland annat på det här som jag måste säga att jag är inte så bra på, det är using. Mm. Alltså det är using när man instansierar en objekt. Och sånt där.
Ja, i och med att jag har hållit på mycket med VCF så använder man using nästan jämnt, skulle jag säga. Så fort det är en service host eller en service typ.
Men du förstår principen. Koden blir mycket renare och man råkar inte hamna utanför så att den är fortfarande initierad. Man vet liksom vart den finns.
Men det finns en viss relevans i det som också tas upp där. För exempel using är en sådan metod som också döljer en del av komplexiteten i hur egentligen mönstret fungerar med using. Att den faktiskt också anropar dispose på en, det måste vara en idisposable och sådana. Och så där finns ju faktiskt en hel del att vinna bara att kunna använda using. Att lära sig använda using istället för något annat då, exempelvis. Så det, mm.
Har ni något sånt där nyckelord som ni har tänkt på? Det här skulle underlätta om man använder mer, eller som ni själva märkt att det här hjälper mig. Kanske svår fråga så här.
Jag kommer på mig själv att nu för tiden efter C-Sharp 3.
Var?
Ja.
Är precis. Det bra eller dåligt?
Alltså jag går tillbaka i koden och byter ut mina starkt typade heltal och klasser och sånt där emot var för instansieringen. Därför att jag tycker att bara på något sätt blir det tydligare i slutändan nästan. Jag tycker det fungerar väldigt bra för mig att använda var. Också flexibilitet att kunna ändra efterhand och sånt där.
Robert, har du något?
Nej, jag skulle nog också kunna sagt att alltså någonting som man har börjat använda naturligtvis väldigt mycket sen det kom, det är ju var, samtidigt som
ibland tycker jag man får ju vara medveten om dess
liksom användningsområde och begränsningar, liksom att det lever inom en metod och sådär, och det
är inte så många nya nyckelord i C-Shop 4 nu, eller det är Dynamic tror jag som är det viktigaste.
Men där har vi ju, jag vet inte om man ska säga ett nyckelord, men det här med optional parametrar och sånt.
Det är cool, men
någonting som jag tycker också som jag har i ärlighetens namn, kanske inte får säga, jag jobbar på Microsoft ännu, det är ju att ta till mig Lambda och Link. Mm. För att jag tycker att med det ändå så kan man ju få också en annan struktur på sin kod när man väl förstår det. Men det finns en liten, jag kan förstå den här lilla tröskeln att ta sig över den. Förstå de här pipe-tecknena och alla tecken.
Och delvis därför att du också måste faktiskt förstå ett nyckelord som heter delegate. Du måste ju veta vad delegater är för att överhuvudtaget egentligen kunna använda anonyma metoder och lambda-uttryck. Det är faktiskt ett bra tips att någonting vi kanske borde gå tillbaka till. För det här är någonting som jag tror väldigt många skulle kunna bli väldigt mycket bättre av att lära sig. Och speciellt också om vi tittar in i .NET 4 igen då, så blir ju delegater, anonyma metoder och lambda-uttryck väldigt viktiga i parallelism exempelvis. Där många av de statiska metoder som finns i parallel.for kräver just lambda-uttryck. Eller vill åtminstone ha lambda-uttryck då för att bli riktigt snygg kod.
Så jag tror då att om jag får ge rust för oss, så tror jag att lär er Lambda och de grejerna så att ni kan utnyttja de funktionerna i C-Sharp-språket och VB då naturligtvis. Så tror jag att man kommer få snyggare kod. Som sagt, bara ett kort exempel, jag trodde att det handlar mest om när jag ska hämta någonting från databaser och sånt, men bara att kunna sortera en array som man har med en rad kod i princip. Och sådana saker.
Lambda-uttryck finns ju till och med numera i C++ också. C++ efter, om jag kommer ihåg, TR1 heter de, va?
TR1?
Ja, det är en specifikation för tillägg till C++ som finns implementerad i med Service Pack 1 till Visual Studio 2008. Och det finns ett feature pack också för det. Så att där finns också lambda-uttryck, vilket också då återigen är någonting som behövs för att kunna använda Parallel Pattern Library i C++ Dev 10 egentligen, och kunna använda de delarna där, task groups och tasks.
Nu glömde vi bort generics också, så nu får du sluta, för det är ju oerhört viktigt.
Men det är ju inte ett nyckelord egentligen.
Nej, det kanske inte. Men det är ändå en grundläggande feature i språken på något sätt som går att använda på många sätt.
Jag börjar ana en viss indikation på vad vi bör leverera för material framöver på kommande roadshows.
Eller där. Till mig, behöver du, kan göra direkt.
Ja, vi kan börja testa det på dig i alla fall, så det fungerar.
Ibland glömmer man ju bort att generics har faktiskt hängt med ett tag också.
2.0.
Ja. Även fast det kanske har tagit lite tid då för folk att ta det till sig, tror jag.
Det som jag tycker är så otroligt läckert också med de här språkfunktionerna som faktiskt finns då, generics i 2.0 och delegater och nya metoder och sådär. Ingen av dem hade ju, det som kommer i 4.0 och 5.0 hade ju inte kunnat blivit så elegant som det blir utan de förändringar som gjordes i 2:an och 3:an av språket. Alltså det är ganska tydligt att arkitektteamet, Anders Heilsberg exempelvis och de andra, de har en lång plan. Det är inte så att de bara hittar på, åh vad skönt, nu är vi klara med version 3. vad kan vi hitta på i fyran? Utan det finns en tydlig liksom...
Vad kan marknadsmänniskorna hitta på så vi kan sälja?
Nej, men det finns en tydlig plan i vart de är på väg. Och så att det skulle inte förvåna mig om Dynamic egentligen har kanske till och med funnits i planen en längre period. Och nu så får det också äntligen plats då.
Ska du bara kort säga vad Dynamic är?
Dynamic är ju då ett sätt i C-Sharp 4 att kunna statiskt typa ett objekt till att vara dynamiskt. Mer än så säger vi inte.
Okej. Och jag bestämmer nu att vi avbryter den här listan. Vi har kommit till 3 saker och vi har 5 kvar och det har gått väldigt lång tid. Så att ni får själva läsa resten av den här spännande artikeln och länken kommer att finnas i show notes. För det är 2 saker som Johan vill prata om som riktigt spritter i benen på honom. Och det är speck.
Ah, spec sharp code contracts. Jaja. Det är ju egentligen nästan samma sak faktiskt.
Jag vill
faktiskt...
Ja, det är lite samma med ämne, man.
Ja, alltså det passar så väl i tiden när vi pratar snygg kod eller vettig kod. För en av sakerna som har pratats en del om också som har varit tydliga delar i exempelvis Eiffel och andra språk tidigare är ju möjligheten att kunna specificera i metoder krav på parametrar som skickas till metoden och också krav på, eller egentligen uppfyllda krav som kommer ställas av metoden efter att man har gått ut i metoden. Alltså, du specificerar ett kontrakt för vad din metod egentligen behöver och vad den kommer att utföra. Det gör att du får också en tydlighet i koden vad som förväntas egentligen och vad som kommer att hända.
Vad innebär det här konkret? Om jag har en parameter som är ålder, kan jag då tala bara om att minimålder och maximålder på något sätt?
Precis, du kan alltså med ett kodkontrakt specificera och säga att den här metoden kommer förvänta sig en ålder som är över 0, för du kan inte vara 0 år, eller ja, det kan du visserligen, men du säger att över -1 då, 0 eller högre, och den kanske ska vara, vi kanske inte förväntar oss att jobba med annat än upp till 120 eller något sånt där. Så det är vad ålder förväntar sig att vara. Och om du då vad verktyg som finns nu egentligen då kommer att kunna hantera är att du kan specificera det kravet i din kod och redan vid kompilering få kompileringsfel, alltså kodanalys. Och även då i runtime få exekveringsfel om den parametern skulle vara felaktig. Vilket gör det väldigt tydligt då för hur metoden kommer att agera. Det som också är lika relevant där, det är alltså att du kan också skriva ett krav, egentligen vad det heter contract.ensures, som säger, det är den statiska metoden man använder i det här fallet då, som säger att när den här metoden är klar så försäkrar det här kontraktet om att den här parametern kommer att vara inom det här intervallet exempelvis. Exempelvis beräkna ålder skulle kunna vara att den kommer inte att ha ett värde som är mindre än 0. Och det gör ju att du kan ställa en del förväntningar också på applikationen som du skriver. Så code contracts och spec sharp är egentligen, code contracts kommer från spec sharp. Spec sharp är ett språk som Microsoft Research har jobbat med, som egentligen då är en vidareutveckling av C-Sharp 2.0, så det är just generics de delarna, men de har inte link exempelvis. Det.
Och vad, så SpecSharp är det språket som vi beskriver code contracts?
Nej, vänta nu. SpecSharp är ett språk som har tagits fram av Microsoft Research för att kunna använda just kodkontrakt för att kunna specificera de här förkraven och efterkraven egentligen. Och har funnits ganska länge också då i olika inkubationer egentligen som funnits på webben, så man kan ladda hem och testa språket. Men observera att det är ett nytt språk. Och det kanske inte alla vill lära sig egentligen och använda sig av. Plus att vi har ju kommit längre än C-Sharp 2.0 med funktionaliteten. Vi redan har nämnt en hel del nyckelord som är intressant. Link är ju jätterelevant för oss, extension methods och sånt. Så vad istället teamet gjorde var att de bröt ut det som de tyckte har fungerat i SpecSharp och skapade dem till code contracts och gjorde det till ett library som alltså vi kan använda i vilket .NET-språk som helst.
Okej.
Okay. Så code contracts är alltså en DLL som vi kan referera till, och namespacet, om jag kommer ihåg rätt nu, är jag hade det här system.diagnostics.contracts.
Alltså, så att det här kommer inte bli en del i språket, utan här kommer att vi måste göra en reference på det här och sen använda det. Och det.
Eller kommer det bli en del av ramverket på sikt?
Det kommer bli en del av .NET Framework 4.0.
Okej.
Okay. Är det tänkt? om jag kommer ihåg rätt här nu, och följa med då den namnrymden för System.Diagnostics. Just idag är det då en separat nedladdning till Visual Studio 2008. Specshop finns också till Visual Studio 2005, då kan man ju vara direkt...
Så Specshop kan man, om man skulle vilja lära sig ett nytt språk, använda separat?
Just det, okay. Just det. Så Contracts har egentligen är någonting som kommer ifrån Specshop då. Det som är bra med Code Contracts är just möjlighet att kunna använda vilket .NET-språk som helst. Och vad vi gör, alltså vi har en statisk klass som heter Contract, som vi har en statiska metoder för Requires och Ensures. De alltså specificerar högst upp i metoden att Contract.Requires, och så skickar man ett logiskt uttryck som säger att...
Är det inuti metod?
Ja, inuti metod. Nej, det är inte attribut. Det här är alltså en statisk klass som anropas in i metoden. Och det här är det som kritiken kanske dyker upp här just nu. Varför gör man inte det här med attribut istället för just statiska anrop? Och det finns en del förklaringar till det, varför också det sker. Bland annat när det gäller analys och i både runtime och i exekvering.
Man kan ju tänka sig att verktygsstödet skulle vara lite enklare att bygga. Liksom, om man ville anpassa till exempel egna verktyg för att hantera det där. Mm. Det skulle vara enklare om det var attribut.
Ja, och de tar upp det här. Det finns bra, vi länkar också till dokumentationen för det här exemplet och projektet som man kan ladda hem då till Visual Studio 2008 och testa redan idag. Så kan man läsa på lite varför det är så. Men de har ganska tydliga förklaringar varför de har gjort de designvalen de har gjort. Det som också är lite häftigt här är att redan idag så har ju ganska många implementerat kontrakt i koden som kanske inte appliceras på riktigt det sätt som vi förväntar oss, att exempelvis vid kompilering att vi får även hjälp över det. Men Code Contracts kan faktiskt till och med analysera den kod som funnits sedan tidigare och förväntas att det här är ett kontrakt. Som exempelvis väldigt många har, om vi skickar in en referensparameter, eller om vi skickar in ett objekt som är en referenstyp som lever på heapen, så kan den ta ett null exempelvis värde. Och då är det ganska vanligt att göra en if-sats i början av metoden, säger if temp är lika med null, throw
argument exception.
Precis, argument null
får
exception.
Inte vara null.
Precis. Den koden kommer alltså den här namnrymden och de verktygen som finns i det här DLL och ramverket som vi laddar ner, som också påverkar Visual Studio också, att kunna hantera och behandla som ett kontrakt. Så vi kan alltså få kompileringsvarningar om det nu är så att vi skulle ha tilldelat det värdet null innan vi anropar metoden. Och det är väldigt kraftfullt. Det beskrivs också i Frequently Asked Questions här, hur man applicerar det, hur man använder det. Men det är snyggt att man har tänkt på de scenarierna också, för det är ganska vanligt att göra det.
Finns det några, hur avancerade är de här valideringarna? Kan man validera om ålder är mindre än 5 och kön är kvinna, bla, kan man liksom, hur avancerade, vet du det?
Ja, jag har inte testat alla de här. Jag tror att man ska egentligen bryta upp dem i flera fall. Mm. Men det är logiska uttryck som ska utvärderas. Så att om du ska kombinera dem, eller om det är bättre att bryta ner dem till en och samma, eller flera metoder, flera anrop, det vågar jag inte riktigt svara på idag. Så man får kika. Det finns också exempelkod med och liknande. Det de också tittar på här, det får i framtiden få in IntelliSense-stöd för det här, så du ska få redan den hjälpen när du skriver koden.
Och det går att ladda ner idag, yep. Och köra i Visual Studio 2008,
yep.
Kan vi garantera att vi inte gör massor med ändringar i
absolut
den?
Absolut inte,
okej.
Det är faktiskt fortfarande väldigt tydligt också på webben för det här, att de fortfarande begär in feedback och frågeställningar eller kommentarer, hur vad som fungerar i projekt, vad som inte fungerar, om du vill se några designförändringar och sånt där, så att det finns fortfarande tid att påverka.
Spännande. Nu ska vi börja wrap up den här showen. Jag vill bara tala om att när vi spelar in så är det 10 dagar kvar till Tech Days 2009. Vi är inte slutsålda, men vi är fullsålda.
Är det 1200? Sista siffran jag hörde nu.
Totalt kommer det väl bli 1200 med talare och allting.
Mm. Och du skulle göra pizzorna, var det så, Robert?
Ja, jag kommer ju åka direkt härifrån och ställa mig och baka.
Min hustru har frågat det, så jag kanske ska få fråga er om ni kan säga det. Det står på kvällen där att det ska vara en känd underhållare.
Är inte jag känd då?
Johan, han har sin gitarr. Han har...
Jag kan faktiskt säga att den första gången jag spelade publikt med gitarren så kallade det sig för Stjärntrubaduren.
Okej.
första gången.
Jag har sett det där du spelade på 2005-lanseringen. Det var jag väldigt imponerad av.
Just det.
Speciellt att du spelade två gjorde om det.
Ja, som jag spelade fel.
Ja. Nej, men allvarligt talat, finns det någon, får vi säga det, vet ni eller jag vet inte?
Jag vet faktiskt inte.
Inte du?
Det, kommer, det är så pass hemligt så att...
Det är meningen att det ska vara hemligt.
Två, tre personer i hela världen.
Som, jag har ingen aning.
Eller jag har... inte varit med om just den delen i arrangemanget faktiskt. Att jag...
Lite annat fokus kanske?
Lite annat fokus. Ja. För mig så är Christian Weijer och Ivar Jakobsson och sådana, det är artisterna.
Ja, precis. Nej, det ska bli superspännande. Jag har så svårt. Jag är så sur på mig själv för att jag har accepterat att, att vara med och prata. för det gör ju att du tappar... Du kan nästan inte gå på andra sessioner när du själv ska prata. Istället för
men
att
du pratade väl bara en gång?
Nej, jag pratade faktiskt tre gånger. Där fick
ja, men det var väl rätt dumt.
Och då har vi ju sett till så att de allra mest intressanta ska krocka med din session.
Ja,
så det är ju förmånen att få vara track owner. Det är ju att förstöra för
Jon. Att tracka andra, eller hur?
Ja, track
owner. Nu ska man sätta vid Jon i ett rum och så ska alla tracka honom.
Oh. Nej,
det jättekul.
Nej, det har varit otroligt svårt faktiskt att försöka pussla ihop alla sessioner för att se till att det inte liksom krockar ämnesmässigt också. Mm. 90 sessioner på två dagar det och 10 parallella sessioner hela tiden det är ganska massigt jobb. Ja.
När börjar första och sista slutar vi vid 8 tiden? Vi har liksom krämat i alldeles där.
19 slutar sista sessionen första dagen då, och sen så är det ju mingel och pizzorna som jag ska bjuda på och den hemliga artisten efter det då.
Johan, stjärnkocken. Nej, vad var det? Stjärntrubaduren.
Ja, stjärntrubaduren, also known as den nakne kodaren.
En sak som jag måste fråga er om, det är 48-hour show. Vad är det?
48-hour show är ett fiktivt men väldigt verklighetsanpassat case där man tar... Man har ett scenario där man har ett företag som vill gå med både infrastruktur och applikationsarkitektur från en gammal plattform till en ny egentligen. Och då är det ett antal personer som är med i vårt Meet-nätverk med talare. Duktiga utvecklare och IT-proffs som kommer arbeta med det här under de här 48 timmarna för att bygga, för att migrera ifrån gammal plattform till ny och för att sen bygga upp en applikationsarkitektur ovanpå den här nya infrastrukturen. Så det kommer de göra under 48 timmar.
Men det är ingen tävling mellan två lag utan det är, ett team.
Ett team som arbetar med det.
Ja. Kul. Avslutningsvis skulle jag bara innan vi lägger på locket för den här showen ge en lite tips om ett par små applikationer att ladda ner. Ni får jättegärna om ni har också någon applikation att ladda ner medan jag berättar om mina. Idag så fick jag tag på ett program som heter Writespace från Johan Danfort. Ett jättebra applikation för mig som sitter och skriver. Jag kan bli väldigt lätt störd av saker som händer på skärmen. Men om man laddar ner Writespace och den installeras inuti Word. Så när man ska sätta sig och skriva klickar man på en ikon in i Word och då får man en helt svart skärm med bara texten i stort format. Man kan koncentrera sig på att skriva den, att bli den här författaren man alltid önskat när man skriver blogginlägg och mikrobloggar och allting. Och den är så lätt då, så kan man trycka Escape som man är ute och så ligger det i Word-texten. Så Writespace är ett jättebra. Jag har provat andra liknande program, men det här var fantastiskt bra. Finns på Codeplex. Och sen vår egen Mikael Durell har slitit sitt hår och gjort en Spotify add-in.
Det gick väl ganska snabbt. Man har ju inte så mycket hår att slita.
Ja. Spotify kan jag ju säga är ett favoritprogram här på kontoret. Vi tycker det är jättekul att vi har en sån här tjänst. Mm. Och så. Och Mikael Durell då, han har gjort en add-in som vi lägger i Internet Explorer. 8 och 7 och 6 och alla möjliga versioner tror jag. Och då kan man göra så att när man hittar en artist, när man surfar, kan man högerklicka och välja Spotify så får man tag på artisten om den finns inne till Spotify. Kanonbra liten add-in.
Får jag nämna en sak i samband med Spotify bara? Jag tycker också det är en alldeles fantastisk tjänst, jag använder den hela tiden. Men förra veckan så fick jag och alla andra Spotify-användare ett mail om att Spotify hade blivit hackat. Där man hade kommit över hashade lösenord och användarnamn för ett antal användare. Och nu använder de både hashning och ett salt i deras hashning då, så att om man har ett hyfsat långt och krångligt lösenord så är chansen ganska liten att någon ska lyckas knäcka det här. Men det fick mig ändå fundera över varför det är så få som tittar på andra alternativ än användarnamn och lösenord för att säkra sina applikationer, sina inloggningar. Mm. För det finns sådana alternativ. Till exempel Cardspace. Mm. Och det finns sådana alternativ som fungerar över olika plattformar också. Mm.
Så som Cardspace.
Så att det var bara en tanke som slog mig just när jag fick det mejlet. Att vi fortfarande inte ser fler lösningar som använder andra alternativ än användarnamn och lösenord.
Jag vill ge en viss heder också faktiskt till Spotify här. För i de här senaste tumulten som har varit runt hackade databaser och lösenord och allt som har kommit ut på marknaden, så har ju faktiskt Spotify haft en bra design på sin lagring av lösenord, mer hashade och saltade lösenord, till skillnad från många andra tidigare som har sparat dem i ren text eller i bästa fall krypterat liksom. Mm. Så att det kändes ganska tryggt att få specifikationen som faktiskt också beskrev vad som hade hänt.
Precis.
Att inte bara byta lösenord. Mm. Så att det var, jag kände mig ganska så komfortabel ändå med den tjänstens säkerhetsstruktur och arkitektur.
Vi hoppas på all lycka för dem, men vi vill också gärna få ett publikt API och ett bättre användargränssnitt, eller hur?
VPF. Och Cardspace.
Och Silverlight.
Hör ni det, Spotify?
Tack så mycket för att ni lyssnat. Vill ni komma i kontakt med oss så går det jättebra. Mitt hemtelefonnummer är 087... Nej, vi kanske inte ska gå så långt. Min e-mailadress är dagk@microsoft.com.
Och jag kan nås på johan.lindfors@microsoft.com.
robert.folkesson@microsoft.com.
Och sök oss gärna på bloggen, på Twitter, på Bloggy, på Facebook, ja, på allting. Och tills vi hörs och ses igen, koda vackert.